Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Välkommen till vår podcast Uppstickarna, där vi, Johanna Snickers och jag, Karin Bäcklund, möter framgångsrika kvinnliga tankeledare som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation.
Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder inom branschen. Och så är vi såklart väldigt nyfikna på hur de tagit sig dit de är idag och vad de egentligen gör om dagarna. Så vilka är vi? Jag är Johanna Snickers, är kommunikationschef på Microsoft till vardags. Jag har jobbat inom PR och kommunikation i 11 år drygt. Har gått en årslång äventyrsutbildning, är certifierad coach och har även varit konfirmationsledare, vilket är av vikt för dagens samtal.
Jag är Karin Bäcklund och är numera kommunikationsstrateg och PR-konsult och vd på Not Just Cake, som hjälper företag, organisationer och personer med sin digitala kommunikation och PR. Jag blev nyligen nominerad till Decisions PR Influencer Award för 50 gången, vilket jag är glad för.
Woohoo!
Men jag är inte konfirmerad.
Vad gör du här?
Ja, det kan man undra. Men jag har en förklaring till det som vi kan ta senare. Men Uppstickarna produceras också i samarbete med Dagens Media. Dagens gäst är ingen mindre än Esther Keisen, även kallad feministpastorn på Instagram. Du är pastor i Ekumeniakyrkan och pratar gärna feminism, rasism och sex till dina drygt 20 000 följare på Instagram. Du kallar Gud för hen och var en av initiativtagarna bakom Frikyrkans initiativ i MeToo-rörelsen. Och du är också generalsekreterare i Sveriges ekumeniska kvinnoråd. Välkommen, vi är himmelskt glada att ha dig här.
Tack så mycket.
Om du skulle berätta om dig själv ett par meningar, hade du sagt någonting annorlunda då?
Nej, men allt det där brukar jag ju få dra. Och det brukar alltid vara lite frågetecken kring vad allt det här är. Men att jag är pastor som profession och att jag är feminist är ju liksom det som definierar mitt jobb och mina engagemang mest, kan man väl säga. Och alla de övertygelser och det ideologiska bakom det. Så det är ju där någonstans jag rör mig mest.
Är det ovanligt att man som pastor är feminist, eller är det bara någonting vi tror?
Jag skulle säga både och. Det är mycket mindre ovanligt än vad jag själv trodde för några år sedan. När jag liksom blev feminist eller började kalla mig feminist och intressera mig mer för feministiska frågor, så kände jag mig väldigt ensam i de kyrkosammanhang där jag var. Och det är liksom någonting jag har hört från ganska många, att så här, ja, men jag kände mig så ensam, jag trodde att det bara var jag. Men vi är jättemånga, och det jag håller på att lära mig är ju att det finns en jättelång historia. Det finns någonting som heter feministteologi, alltså perspektiv på teologi som är uttalat feministiska, som är liksom goes way back. Och det finns ju en massa liksom kvinnokamp i kyrkans historia. Så det finns mer än vi tror, men det finns ju också utmaningar såklart. Och inte alla håller med om att det är bra att jag är feminist och pastor.
Hur visste du att du ville bli pastor?
Det visste jag typ inte. Nej, men jag ville bli läkare eller psykolog. Men jag jobbade som ungdomsledare i min församling efter jag hade tagit studenten. Och ville prova liksom att läsa lite teologi. Jag tyckte att det verkade intressant. Så här, vad är det egentligen? Hur kan vi läsa det som står? Och så där. Jag är ju kristen sedan jag föddes typ. Så jag började plugga bara innan jag skulle göra det jag skulle göra på riktigt. Men då fastnade jag. Jag är supernördig i teologi, tycker det är jätteroligt och insåg att så här, som pastor får jag jobba dels med existentiella frågor, med teologi som ämne, men också med ledarskap, alltså kreativa utmaningar, jobba med människor. Det finns både liksom introverta och extroverta arbetsuppgifter. Jag fastnade verkligen för allt det.
Mm. Hur kommer det sig att du startade det här Instagram-kontot då?
Jag kände ett tag att jag liksom, ofta om jag ville diskutera någonting så hade jag så här gruppchattar, ni vet, på Facebook typ. Mm. Att så här, ja, men det här skriver jag till dem, det här vill jag älta med dem. Och så kände jag att jag har mina kristna kontakter och jag har mina feministiska vänner. Men det fanns så få liksom som fattade både och, det var liksom det ena eller det andra. Så jag behövde någonstans att liksom skriva av mig saker som har med skärningspunkten mellan min tro och min feministiska övertygelse. Och då tänkte jag, men då gör jag det på Instagram och så kan vi bli ett litet community på kanske 100 personer som gillar det här, tänkte jag.
Mm. Ja. Och det var 1,5 år sedan?
Det var 1,5 år sedan.
Mm. 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 Vad är framgångsfaktorn, tror du?
Jag tror att det handlar om att vi är väldigt många som tycker att det här är viktigt och rimligt och ser att liksom, ja, men det hänger ihop. Och att det saknas plattform liksom, där vi kan prata ofiltrerat. För det är det som är någonstans nyckeln med sociala medier, tycker jag mycket. Att vi får vara ofiltrerade, vi får vara, ja, men kanske lite mer uttalade än vi är annars. Och det är ju på gott och ont. Mm. Och lite så här att få vara en persona. Jag är feministpastorn där. Man får vara lite mer pretentiös, lite mer storslagen liksom i det man säger.
Mm.
Och det är annorlunda. Jag vet inte så många som jobbar på det sättet utifrån kyrkan, att faktiskt prata teologi, prata bibel och liksom existentiella frågor på det sättet som jag gör.
Mm. Tror du att en stor del av dina följare är kristna eller är det alla möjliga?
Nej, men jag trodde att det skulle vara så. Ett litet gäng kristna feminister. Men det är ganska mycket olika sorters folk, har jag upptäckt. Dels feminister som funderar lite på så här, hur går det ihop att vara troende? En patriarkal kyrka, hur går det ihop? Kristna som är feminister såklart, men också kristna som kanske är nyfikna. Många religionslärare har jag upptäckt. Mm. Och liksom tonåringar, vuxna, det är ganska olika anledningar. Och andra sorters troende, alltså inte bara kristna.
Mm.
Vilket jag tycker är väldigt också fint.
Mm.
Så det är lite bredare än vad jag förväntade mig.
Mm. Om vi ändå är inne på det, så är jag nyfiken att ditt kyrkosamfund har 65 000 medlemmar.
Mm.
Och ditt Instagram-konto då 20 000. Vad säger de om dig som kraft, som marknadsföring eller rekryteringskanal?
Mm. Nej, men jag får mycket positiv feedback från mina kollegor och liksom mina, ja, men kyrkofamiljen. Så. Sen är det ju i just mitt samfund då, Ekumeniakyrkan, det kommer liksom med folkrörelsen, det är gräsrotsrörelse, varje församling är en fristående förening. Så det finns ju inte nödvändigtvis liksom att vi är överens om allting. Så det finns många som tycker det jag gör är bra. Det finns många som inte alls håller med mig. Och liksom allting däremellan. Men överlag får jag mycket support. Liksom. Och jag försöker ju också peka tillbaka och visa på alla mina kollegor som jobbar med samma ideologiska frågor som jag gör. Bara inte på Instagram.
Mm.
Att det är inte bara jag i Ekumeniakyrkan.
Så det finns inga guidelines för hur man då som anställd ska hantera sina sociala medier eller liknande?
Nej, inte än. Det kanske kommer nu.
Men du berättade att du har varit kristen. Det kommer från en kristen familj då, gissar jag. Vad ville du bli när du var liten då?
Nej, men som jag nämnde var jag inne på läkare, psykolog. Jag kommer från en familj där det har varit så uttalat att vi, det vi ska göra är liksom att göra någonting bra där vi är. Och min mormor och morfar inspirerade mig väldigt mycket. Morfar var kirurg och mormor var lärare egentligen. Men de jobbade i Etiopien och Sierra Leone på sjukhus där.
Mm.
Och morfar opererade, mormor var med och startade liksom skolor. Hon drev utbildning för patienter och såna här saker. Så jag visste alltid att så här, det går att hitta någonting som en verkligen brinner för, och det går att förändra världen lite grann. Så jag visste det från jag var liten, och jag uppväxte i Värmland, men visste alltid att ja, men jag kanske kommer vara någon annanstans. Det finns så mycket möjligheter.
Mm.
Så det handlade nog bara om att hitta vad är det jag vill göra? På vilket sätt vill jag stärka människor?
Har du någon livsfilosofi eller motto som du lever efter?
Ja, men det är väl lite på den linjen att jag tror att vi alla kan göra någonting bra. Det handlar inte om att flytta någon helt annanstans, göra någonting storslaget, utan vad kan vi göra där vi är? Att försöka vara en god kraft i samhället. Det blir ju lätt prestationsinriktat att hela tiden fokusera på vad jag ska göra för någon annan. Och det är väl någonting jag har lärt mig med tiden, hur viktigt det är att fokusera också inåt. Det låter lite flummigt, men att få vara en hel människa. Att varken göra mig själv större eller mindre. Att bidra med det jag faktiskt kan, gå på min passion och vilja göra gott för att vi har den möjligheten som människor. Men också att få låta mig vara skör, få vara en livsnjutare, bara tänka på människor jag älskar eller bara vara. Så att vara i den balansen, att få vara människa med allt vad det innebär.
Idag är vi ju möjligtvis lite egocentriska.
Mm.
Är det så att vi mår bättre som människor om vi också hjälper andra?
Det tror jag. Men allting kan ju gå till överdrift. Om vi bara tänker på oss själva så tror jag att det inte blir bra. Om vi bara tänker på andra så finns vi ju liksom inte.
Nej.
Så jag tror på att hela tiden leva i den spännvidden. Jag tror mycket på att leva mitt i motsatser. Det är superviktigt. Så här, jag lever för mig, min viktigaste relation är jag. För det är mig jag kommer leva med hela livet. Men å andra sidan, jag är inte bara jag. Jag är vi. Vi människor hör ihop. Alltså hela det här solidariska. Hur kan jag bidra till vad som är bra för någon annan? Och att leva mitt i det där. Och inte gå till bara det ena eller bara det andra.
Mm.
Vad är din största lärdom?
Ja, men kanske det här. Att försöka vara i det. Att inte kräva för mycket av mig själv. Att inte tvingas vara en så här, ja, men duktig flicka-syndrom, ni vet.
Mm.
Att vara människa fullt ut, som jag då som är uppväxt med hur viktigt det är att försöka tänka in vad kan jag göra för någon annan, vara empatisk och vara snäll, inte för att jag alltid har varit liksom genuint en snäll person, men det kan ju lätt leda till att så fort jag förstår en annan persons beteende så accepterar jag det och har kanske hamnat i relationer där jag har prioriterat andra framför mig själv. Ja, men sådana saker, att jag är faktiskt viktig i mitt eget liv. Var en hel människa.
Mm. Hur lär man sig det? Kan man öva på någonting?
Dels så tänker jag vi lär oss ju allting genom att hamna i situationer där vi inte mår bra.
Mm.
För mig så övade jag väldigt konkret på just så här, hur ska jag lära mig att lyssna in hur jag mår och inte bara tänka på vad någon annan mår. Jag hade ett tag när jag övade genom att tänka in, jag har två små systrar som jag älskar mest av allt, och tänkte ett tag att men jag är nog snällare mot dem än vad jag är mot mig själv. Så i situationer så tänkte jag hela tiden, hur skulle jag sagt till min lilla syster? Jag låtsades vara min egen lilla syster. Så jag tänker man kan hitta så här knep, hur kan jag göra för att vara snäll mot mig själv om jag kräver för mycket av mig själv?
Mm.
Men det går ju också att göra motsatt. Om jag tror att nej, men jag kan inte, eller vem är jag att då stärka sig själv? Och tänker jag, men hur skulle jag pusha någon av mina kompisar och säga, jo det är klart du kan.
Mm.
Att utgå ifrån, hur behandlar jag någon annan som jag faktiskt behandlar väldigt bra?
Mm.
Och försöka behandla sig själv. Så.
Mm. Mm. Den är bra. Din största fuck-up då?
Dels tänker jag att det handlar om de här långsiktiga grejerna. Det är ju lätt att peka på en stor händelse. Men att kalibrera liksom ens vardag mellan jobb och privat. Att prioritera klokt liksom hela tiden. Inte ta på sig för mycket och sådär. Och där hamnar jag ju lite snett hela tiden som vi alla gör. Alltså hur hittar jag en bra balans? Men jag menar den största händelsen, och det är ju privat men har ju också påverkat hur jag jobbar, är ju att jag var ju gift. Och jag är ju från frikyrkan där man ofta gifter sig ganska tidigt.
Mm.
Och vi skilde oss när jag var 25.
Mm.
Och jag skulle inte kalla det för en fuck-up egentligen, för att det är en av de viktigaste erfarenheterna jag har. Men det var ju väldigt, väldigt tufft och har verkligen påverkat mig till det bättre.
Och vad är din största framgång?
rent jobbmässigt tänker jag att det är ju dels feministpastorn Instagrammen och en konferens jag har varit med och startat i Göteborg som heter En dag om kristen feminism. Som har blivit en jätteviktig mötesplats.
Och där är också olika kristna samfund med.
Ja, precis. Det här ordet ekumenisk betyder ju samling av olika sorters kristna, just. Eller sen mellan gränserna. Så det är superspännande.
Kul. Har du några viktiga erfarenheter som du skulle vilja dela med dig av till ditt 18-åriga jag?
Det är ju alla de här grejerna vi har pratat om egentligen. Det här, du får vara en hel människa. För jag hade ett väldigt driv liksom, redan som 18-åring. Att jag var fokuserad på vad jag ville göra i framtiden. Och liksom alltid varit så här framåtblickande. Men att få säga då att du måste inte vara mer än en människa. Du är ingen maskin, du är en person. Men också så här, du måste inte vänta på någon. För det är en sån grej som jag lär mig hela tiden. Att, och särskilt när vi jobbar med så här kvinnofrågor. Det gjorde jag ju inte som 18-åring. Men att det är så lätt att tänka att vi måste vänta in att alla ska med. Och hela det här diplomatiska sättet att tänka. Att så här, vi måste inte vänta på någonting. Vi måste inte vänta på någon annan. Utan vi kan göra det vi tror på. Så här, kör.
Hade du gift dig med facit i hand?
Jag skulle säga ja och nej. Jag har ju blivit bättre på att vara klok i relationer. Vem jag är, vad jag accepterar av en partner, vilka krav jag ställer. Där har jag ju blivit bättre. Men samtidigt är det till stor del på grund av mitt äktenskap som jag lärde mig de här grejerna. Och det som var så viktigt med skilsmässan för mig var ju dels att jag lärde mig ta ställning för mig själv. Det här mår jag bäst av och jag måste ta det här beslutet oavsett vad det gör med honom. Men det har också lärt mig det här hur det är att bara må skit. För det var ju en superjobbig erfarenhet. Och det är en så viktig erfarenhet för mig det här att hantera mig själv när jag är på botten. När jag verkligen är skör. Och att tycka om mig själv då, att ta hand om mig själv då. Så jag skulle ju inte vilja vara utan det.
Nej.
För det har gjort mig mycket tryggare, mycket mer grundad och mer liksom ödmjuk inför att livet är fantastiskt vackert men också väldigt tufft ibland. Och att liksom leva i det där. Och att inte försöka undvika det som är tufft utan det formar oss.
Vad är framgång för dig?
Jag har en faktiskt liten så här lapp på mitt kontor, eller jag hade den i alla fall, där det står rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt av rätt anledning. Och jag tänker att det handlar om det, att vara i fas, att vara i någon sorts nerv där det händer. Alltså alla personer är ju rätt någonstans. Men att just hitta sitt sammanhang så här är jag verkligen i det jag brinner för. Här är jag i något bra och det blir fart och det blir bra. Men också just det här av rätt anledning grejen. Att jag gör det inte bara för att man ska göra karriär. Utan så här, för det här driver mig.
Så värderingar är viktigt för dig då?
Ja, ni hör ju allting ni frågar blir lite flummigt.
Nej, men med värderingsdriven, då är det ju verkligen av rätt anledning.
Vilka drivkrafter har hjälpt dig att ta dig dit du är idag då? Var kommer ditt driv ifrån?
Dels kommer det väl ifrån liksom hur jag uppväxt, mina förebilder jag har haft när jag var liten, förebilder jag har idag, men också att jag är sån här. Jag vill leva där det liksom bränner till. Jag vill leva med hjärtat och vill jobba med hjärtat. Det är det som är så klurigt liksom med mitt jobb, att det är inte bara ett jobb utan det är verkligen en del av vem jag är. Och jag har nog alltid velat vara i det. Och sen att jag har åtminstone lärt mig att vara ganska orädd.
Men på tal då om förebilder,
ja.
Kan du nämna några?
Ja, det är väldigt lyxigt att vara jag, för jag träffar väldigt mycket intressanta människor och tycker det är fantastiskt att få se så många personer där jag kan se, men den här personen kan göra det, det kan jag ta till mig. Så det finns hur många som helst. Jag nämnde min mormor och morfar, mina vänner, alltså det finns supermånga. Men jag tänkte på mentorskap. Och förebild och mentorskap hänger ju lite ihop. Men jag hade, när jag jobbade i Göteborg, en pastor som var min mentor. Och hon är 40 år äldre än mig. Och har jobbat som sjukhuspastor i en massa år. Alltså pastorsjobbet kan du ju ha på lite olika sätt. Mm. Och i det jobbet så lever du väldigt nära livet och döden. Hon hade jobbat mycket med sorgeprocesser i familjer där man förlorat en anhörig. Så hon har verkligen erfarenhet av väldigt, väldigt svåra, mörka situationer. Mm. Och var väldigt liksom fin i det, väldigt ödmjuk i det. Samtidigt som hon är en av de största livsnjutarna jag har träffat. Mm. Och hon kunde gå från att sitta i samtal med människor och sen gå på manikyr och shoppa med sina vänner och att inte låta det ena ta över det andra. Mm. Att du får vara med hela hjärtat i en tung situation, men du får också njuta av livet. Mm. Och hon lärde mig väldigt mycket om just det där att ja, men du får vara helhjärtat på båda platser. Du måste inte välja. Ska du jobba med svåra frågor så måste livet vara grått liksom, utan du får vara glad och ledsen. Ja, du får vara en hel människa.
Mm. Mm. Gäller det som feminist också? En del har i alla fall åsikter om kanske hur man ska vara som feminist.
Mm. Ja, men feminism handlar ju om att ge alla människor möjlighet och liksom möjlighet till inflytande och makt över sitt eget liv. Att du ska få kunna välja. Och vi är ju olika som personer. Det handlar ju inte om att hitta en mall för alla. Mm. Men alla ideologier riskar ju någonstans att bli så att det blir en människomall. Mm. Där är ju kristendomen likadan. Mm. Liksom, att ja, men, så här är bästa sättet att leva. För mig handlar det om att frigöra människor till att blomstra. Mm. Och för vissa handlar det om att driva kampen, stå på barrikaderna. Jag älskar ju sånt, jag älskar människor som bara bråkar sig fram och tar plats och inte ber om ursäkt och. Men alla är inte såna. För någon handlar det ju om att bara få vara. Bara få gå till jobbet, gå hem, kolla på Netflix. Att frigöra människor till att leva så som vi vill och må bra av.
Så man kan vara feminist hur som helst helt enkelt.
Skulle kanske.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag vill inte säga hur som helst, det beror ju på. Men jag tänker det finns större frågor och mindre frågor. Mm. Och sen att det är lätt att missa att vi är i en praktisk verklighet. Mm. Vi lever ju inte i ett vakuum. Vi har en historia bakom oss. Så beslut vi tar, och det kanske hör ihop med liksom hur vi tänker idag, att jag måste få vara bara mig själv och bara tänka på vad som är bra för mig. Lite det här liksom självupptagna. Nu förenklar jag väldigt, väldigt mycket. Men det är viktigt att komma ihåg vart vi kommer ifrån. Alltså jag som kvinna, jag har ju alltid fått välja själv vad jag ska plugga, vad jag ska jobba med och vem jag ska träffa. Och liksom. Men det är inte länge sedan det såg annorlunda ut. Alltså hur tar jag också vara på generationerna som har gått bakom? Mm. Att ha en historiemedvetenhet. Mm. Och det kan ju påverka även sånt som är så här små beslut. Mm. tips. Och i det feministiska så tänker jag, eller i det mänskliga överhuvudtaget, att vi behöver ha en medvetenhet om hur hamnade jag här. Mm. Inte ta sina rättigheter som självklart, utan fortsätta upprätthålla ett fritt samhälle till exempel.
Mm. Jag har bara en fråga där. Mm. Jag ska gifta mig någon gång. Det är ju segt att planera bröllop, så att det går ju verkligen i slow motion. Men då lyssnade jag på en podd. Då kom den här situationen upp att pappan följer sin dotter fram och liksom ger bort henne. Mm. Det är väl kanske inte termen man använder. Men, men för det är ju en sån situation som kommer
i amerikanska filmer.
Ja, så det förekommer ju också i Sverige.
Ja.
Där faktiskt pappan då skänker bort sin dotter. Och det känns ju inte så framåtlutat. Vad säger du om det?
Nej, men precis här så tänker jag att vi måste ha historiemedvetenheten.
Mm.
För en enskild person kan det verka jätteromantiskt att leva upp till alla ens amerikanska ideal. Att få gå för den där gången med sin pappa. Och en kan ju tycka att det är fint. Men historiskt sett så är ju äktenskap en ekonomisk transaktion där en kvinna övergår från en mans tillhörighet till en annan mans tillhörighet. Mm. Ofta ingick ju så här brudgifter och sånt, så var det ju i Sverige. Jag betalar dig och så får jag din dotter. Och det är därför det ser ut så. Det är därför traditionen finns att en pappa överlämnar någon till en man.
Jag visste inte ens att folk gjorde det i Sverige.
Jo.
För mig är det
helt... Det har kommit som en trend alltså.
Ja.
Ja, men och det är lite som den här diskussionen som är nu om kvinnors rätt att välja hemmafruandet. Mm. Och så här, att glorifiera den bilden. Och där, nu behöver vi inte gå in på det. Men där tänker jag att det är viktigt att komma ihåg, utan att liksom jag måste säga du måste göra si eller så. Men att tänka på att vi människor är individer. Vi måste få ha individuell frihet, men vi är också del av sammanhang. Vi är del av strukturer. Mm. Vi är del av en historia. Och det har påverkat hur vi är som personer. Det har påverkat vad vi tycker om. Det är bara att titta på sex till exempel. Mm. Alltså vilka saker folk generellt tänder på. Var kommer det ifrån? Vems blick kommer det ifrån? Och då blir det helt plötsligt jättepersonligt. Ja, men jag gillar det här och det här. Och du behöver inte sluta gilla någonting. Men att hela tiden ha en medvetenhet om vart kommer det här ifrån? Varför tycker jag om det här? Varför vill jag ha den här sortens bekräftelse? Varför vill jag... Ja.
Mm.
Och sen, återigen, vi är också människor. Jag kan inte bara plocka ur mig själv ur allting jag är uppväxt med. Det har format mig.
Mm.
Jag måste inte bli någon helt annan. Men så här, lite medvetenhet.
Mm. Vad vill du bli bättre på?
Att vara effektiv. Jag jobbar ganska mycket själv. Och både i så här, jag frilansar lite och jobbar lite. Och effektiv tid. Att liksom göra det jag gör. När jag gör det och vara närvarande. Att inte mixa för mycket. Det är väldigt lätt om man jobbar ensam att tänka att ja, men det här kan jag göra ikväll. Och liksom inte hetsa på. Och det tycker jag är svårt i att ha mycket eget ansvar. Liksom.
Mm.
Så att vara effektiv. För det gör också att att den är närvarande och att jobbet och privatlivet inte flyter ihop för mycket.
Mm.
Har Instagram varit en, eller framgången för ditt konto, har det varit en sak som har fått igång dig att kanske bli egen?
Ja, absolut. Det har det ju. Jag får en del uppdrag att liksom föreläsa och predika och prata och i massa olika sammanhang baserat på min Instagram. Så det är absolut.
Mm. Kristendom eller liksom religion överlag i Sverige känns ju inte så himla populärt just nu. Alltså man hör ju att det är många som går ur kyrkan och så. Vem är den bilden?
Ja, alltså jag har ju själv blivit ganska förvånad över, för jag tänkte att jag ska driva feministiska frågor. Det är det som kommer provocera folk med mig.
Mm.
Men ju mer jag håller på så inser jag att det som provocerar folk mest med mig, det är ju att jag är troende.
Mm.
Hur kan du vara troende år 2018?
Mm.
Du verkar ändå vara en ganska smart person. Varför tror du på liksom gamla sagor?
Mm.
Vad är fel i ditt lilla huvud? Så religionens plats i samhället har ju blivit en av mina stora frågor att faktiskt prata om. Och inte minst vad gäller islam.
Mm.
För att det finns dels ateister som tycker att religiösa överhuvudtaget är dumma. Men sen finns det också hela den här liksom, det rasistiska och det nationalistiska när personer som inte har någon aning om vad kristendomen är väldigt gärna använder kristendom som att det här är svenskt. Mm. Och ställer mig liksom emot mina muslimska vänner till exempel. Vilket jag inte liksom accepterar. Och att använda min plattform då som kristen och som pastor och att säga religionsfrihet är faktiskt inskrivet i vår grundlag.
Mm.
Att prata om de sakerna, att prata om vad är civilsamhället. Det finns en skillnad på stat, civilsamhälle och privatliv. Och i civilsamhället får trosuppfattningar plats, till exempel. Folk har liksom ingen blick på vad det här är.
Mm.
Men sen finns det också åt andra hållet. När det var så många människor som kom på flykt för ett par år sedan till Sverige, då var det ju kyrkorna som faktiskt hade beredskap. Bland annat. Och moskéer och andra civila organisationer. Och då var det ju många som inte alls är troende alls som sökte sig till kyrkorna och sa, hur kan jag hjälpa till? Vad kan jag ge? Kan jag vara volontär? Så det är hela tiden båda och.
Mm.
Det finns ett ganska märkligt samtal, tycker jag, kring religion och det offentliga rummet.
Mm.
Men sen så är folk intresserade. Folk vill gärna hjälpa till i det som kyrkan gör bra. Och folk är mer andliga också än vad både kyrkan och samhället överlag. Mm.
För där tycker jag att det är intressant att det är många som säger att de är ateister, men att man kanske inte förstår vad det ordet innebär.
Mm.
Just att det finns många som är andliga.
Ja, precis.
Så det är liksom på något vis okej att säga. Men du ska inte då vara bekännande kristen eller någon annan religion, men du men ja, jag tycker det är jättefascinerande hur det är okej att säga att man är ateist men inte troende nu för tiden.
Ja, precis. Och det går ju trender i allting sånt där och vilken sorts andlighet är liksom mer okej.
Mm.
Och sen är det många ateister som glömmer att det också är en livsåskådning. Alltså det är ett perspektiv på livet. Många ateister tror att de är ofiltrerade inför vad de ser. Men vi alla människor har ju liksom idéer och livsåskådningar som påverkar hur vi möter världen, hur vi möter andra människor. Och där är religion eller tro, hur du nu vill definiera det, det är ett sätt. Men att vara ateist, att säga jag är helt säker på att det inte finns någonting övernaturligt. Mm. Det är ett sätt att möta världen. Eller att vara agnostiker eller att säga ja, men jag vet inte, det kanske finns, det kanske inte finns. Då möter du livet på ett annat sätt. Så vi alla har ju någonting vi kommer med till världen.
Mm. Mm.
När jag var ung så konfirmerades ju alla. Är det fortfarande så?
Nej, det är det väl inte. Det är ju olika trender i olika...
Mm.
Och sen, jag är ju inte själv konfirmerad.
Nej, okay.
För att jag är uppväxt i frikyrko, en frikyrkotradition där dopet inte sker när med barn, utan en växer upp i kyrkan och när en själv känner jag vill verkligen vara kristen, då döps en person.
Mm.
Så jag döptes när jag var 16, tror jag. Så typ samtidigt när folk konfirmeras, men då valde jag dopet. Liksom.
Varför konfirmerades du, Johanna?
Dels är jag uppväxt i en kristen familj. Sen var jag ju på en fantastisk konfirmationsresa i Italien och Frankrike.
Mm.
Och där var vi verkligen, vi gick i San Franciscos fotspår.
Mm.
Det var liksom under ett års tid. Så det var en jättestor grej för mig, men det var nog väldigt välbehövligt att jag gick igenom liksom den fasen. Och verkligen tog tag i varenda del av mig själv för att se vad jag tyckte.
Mm.
Och där var konfirmationen just liksom hela den processen för mig. Att idag kan jag absolut säga att jag är troende och andlig och har inga problem med det.
Mm.
Sen så behöver inte jag tro på allting som står i Bibeln, vilket jag trodde att man behövde för att säga att man var kristen till exempel.
Mm.
Så det var en väldigt bra process för mig att gå igenom i en väldigt rebellisk fas i mitt liv.
Mm. Jag valde att inte konfirmera mig och jag var typ ensam i hela skolan. Men för jag tyckte att det var så otroligt töntigt, för alla sa att de konfirmerade sig för att få presenter.
Ja, men det är hemskt.
Ja, och då så tyckte jag att det var så töntigt så att jag ville inte göra det. Men sen så ångrade jag mig bittert när de faktiskt fick presenter, och så hade ju alla så himla roligt på sina konfirmationsläger. Och i vuxen ålder så har jag ingen koll på Bibeln alla andra har en mycket bättre koll på den historien. Så jag är liksom, vi pratar om historielös på något sätt. Och jag ångrar verkligen för att jag känner att jag missade en stor liksom, utbildningsbit.
Men just för att få diskutera de här existentiella frågorna, finns det inte så många forum annars?
Men jag har inte landat i de här frågorna.
Det finns ett judiskt tankesätt som är att det är viktigare att leva med frågorna än att hitta svaren.
Mm.
Och där tänker jag att det är så lätt att ha en bild av så här, kristendomen måste vara så här, eller om du är övertygad feminist, då måste det vara så här. Och det kan se så olika ut, du måste inte vara på exakt ett sätt, men så här, lev med frågorna, våga titta på de stora frågorna och tro inte att du måste formulera någonting jättesmart, jättesnabbt liksom, utan, men våga liksom titta på det, livsgrejerna.
Mm. Ja, nej, men det var väldigt viktigt för mig att göra. Om vi ska gå över till kommunikation.
Ja.
Hur ser du på dig själv som kommunikatör?
Nej, men jag är ju kommunikatör. Och jag tänker pastorsyrket och prästyrket är ju typ samma sak.
Mm.
Det är ju verkligen att vara en kommunikatör. Det är ju gamla retoriska yrken från way, way, way back. Och också, om jag ska vara feministisk, att predika har ju varit en plattform för kvinnor att tala offentligt väldigt länge. Kvinnor har inte kunnat vara präster och pastorer så jättelänge. Men däremot så finns det kvinnor som har predikat och berättat vidare liksom, de kristna budskapen sen hur lång tid som helst.
Mm.
Så det är ju verkligen att vara någon som förmedlar, alltså kommunicerar och vara kommunikatör.
Mm. Och hur ser du på dig själv som personligt varumärke då?
Ja, men det är jag ju också. Det hänger ju också ihop med pastorsrollen, att det är aldrig bara ett jobb. Jag är pastor som person oavsett vilket sorts jobb jag har för tillfället till exempel. Och sen är det lite klurigt med alla de här orden. Liksom framgång, varumärke. Alla de här orden är ju lite kluriga i kyrkokontexten.
Mm.
För att vi är lite allergiska, eller vi, nu drar jag oss över en kam. Men lite så här, jag har ju svårt att prata om att jag vill göra karriär inom kyrkan.
Mm.
Det kan ju inte jag kanske säga till mina kollegor. Och nu är det inte nödvändigtvis så jag ser på det heller.
Nej.
Men vi använder lite andra ord. Sen finns det ju karriärister och liksom, det går ju att göra karriär såklart. Mm. Men alla de här orden har vi fast i lite annan betydelse. Men det här att vara en trovärdig person i det jag kommunicerar, i den jag är, att leva som jag lär, det är ju att vara sitt varumärke.
Mm.
Och för mig som liksom lägger upp selfies på Instagram i pastorskrage och skriver om sex och mens och pekar finger och liksom, det är ju branding. Och det vet jag ju om. Men det kan vara lite klurigt att prata om det på samma sätt.
Mm. Men om vi går till feministpastorn då, vad är det viktigaste du vill förmedla?
Det jag vill med min Instagram, det är att skapa trygga rum. Jag vill skapa en trygg plats för främst personer som kanske har en lite trasig relation till kyrkan, lite trasig relation till andra troende personer, vilket finns ganska många. Och jag vet att många av dem som följer mig har just liksom svårt kanske att närma sig en kyrka, har en tro, längtar efter ett sammanhang men tänker att jag får inte plats där. Jag var där, jag fick inte vara kvar, jag vet inte om de skulle acceptera mig, jag skriver mycket om hbtq-frågor. Och där har vi verkligen mycket att jobba med i kyrkorna, att vara en trygg plats för hbtq-personer. Men också för kvinnor, alltså hur är vi som kyrka, inte bara en trygg plats men en bra plats, en stärkande plats för alla människor. Vilket jag tänker att kyrkan i sin idé är. Och min Instagram är ju inte ett alternativ till en kyrka. Men det är ett sätt för många, och det här är väldigt fint, jag är väldigt ödmjuk inför det, att min Instagram får faktiskt vara en sån plats där många får möta kyrkan och höra saker som de aldrig fick höra i sina sammanhang. Det är därför jag försöker vara noga med att så här, säga förlåt till exempel för saker som kyrkan har gjort som faktiskt har skadat människor. Men också lyfta fram alla goda exempel. Det finns förutsättning. Teologi kan också läsas så här. Bibeln kan vara det här och visa en annan bild.
Vilken är din målgrupp?
Ja, men det är nog den främsta målgruppen egentligen. Personer som känner att kyrkan skaver på ett eller annat sätt. För att det känner jag. Jag utgår ju från mig själv och liksom vad jag hade behövt höra och vad jag fortfarande behöver höra. Jag älskar kyrkan. Jag vill verkligen jobba i kyrkan. Det är det jag gör. Jag vill liksom bygga kyrka. Men det skaver. Det finns mycket som skaver. Kyrkans historia, kyrkans nutid. Så de personer som känner att det skaver eller som också bara är nyfikna. Liksom, vill lära sig mer. Visa vad jag tänker att det här är också kyrkan. För det är lätt att vi tror att kyrkan är bara en sak. Den som hörs mest. Eller är mest provocerande i så här, sin kvinnosyn till exempel. Då får det definiera vad kyrkan egentligen är. Men jag vill säga att så här, vi är lika mycket kyrkan.
Mm. Du har ju lyckats bygga ditt Instagramkonto. Det är 20 000 följare på 1,5 år som vi sa. Har du några tips för någon som vill lyckas?
Jag tänker att det handlar om att hela tiden utgå ifrån sin egen genuina drivkraft. Jag har ju inga tips till den som bara vill bli känd. Utan för mig så det som driver mig hela tiden är ju vad som faktiskt ligger närmast mitt hjärta. Och att lyssna på det. Och att, alltså att inte köpa den här myten av att det måste se ut på ett visst sätt. Eller alla ska vilja göra karriär på ett visst sätt till exempel. Utan att verkligen titta på, ja, men hur vill jag verkligen leva? Vad brinner jag på riktigt för? Vad är jag faktiskt bra på? Och att våga också se, jag är faktiskt bra på det här. Och gå på det. Lyssna på hjärtat. Använd hjärnan jättemycket. Men så här, lyssna på hjärtat. För då blir det, oavsett om det går jättebra eller jättedåligt eller lite upp och ner. Då spelar det ingen roll, för då är du ändå på rätt plats. Det är ju jättejobbigt att vakna upp en dag och känna att, ja, men jag misslyckades med planen jag hade. Och det var inte ens hit jag ville. Om du går åt rätt håll och det inte går så bra, men du är åtminstone någonstans där du vill vara.
Vad vill du göra i framtiden?
Om jag ska försöka vara lite konkret då. Jag skulle vilja skriva böcker. Jag skulle vilja starta en podd. Och en sån här dröm jag har är också att starta eller liksom vara i en församling där verkligen alltså sexuell identitet, kön, allt det här inte är frågor. Alltså en genuint inkluderande kyrka. Också tycker jag det är väldigt intressant just det här med möten över religioner. Alltså hur kan vi samverka, hur kan vi stärka varandra? Troende feminister, det är ju inte bara kristna feminister utan det finns ju muslimska feminister, judiska feminister. Ja. Kan vi samverka, kan vi stärka varandra?
Mm. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal?
Jag hoppas att jag har varit en snäll person. Och när jag säger snäll, det är ju ett sånt här underskattat ord tänker jag. Att det, många tänker att det betyder mjäkig. Men att jag så här, genuint har velat göra fina saker och bidra med gott till mig själv och till dem runt mig. Jag hoppas att jag har liksom skitit i saker som inte är viktiga. Skitigt är folk som försöker stoppa mig utan att jag verkligen har gjort det jag vill, inte låtit någon stå i vägen och att jag har tagit mig själv på allvar, tillåtit mig själv att vara lycklig, låtit mig själv vara en hel människa och att jag har fått ha kul också, alltså vara lycklig, spendera tid med folk jag mår bra av och älskar och sånt.
Vi har en fråga från vår förra gäst och den är: skulle du vrida tillbaka klockan om du kunde och bli 17 igen?
Aldrig i livet. Nej. Jag förstår inte alltså, folk som säger att tonåren är liksom bästa tiden. Det kanske det är för vissa. Men jag tycker det blir bättre varje år.
Mm.
Så nej tack.
Nej. Har du en fråga vi kan skicka med till vår nästa gäst?
Känner du att du lyssnar tillräckligt på vad du verkligen vill? Alltså lyssnar du med hjärtat? I det du gör.
Mm. Mm, toppen. Jag har en sista fråga bara. Får man svära i kyrkan?
Så gärna så.
Får man det?
Får man. Det finns ju liksom inga regler. Jag tycker ju själv att det är så viktigt att få känna sig trygg i de här rummen. Och det är lätt att känna sig stel och liksom, här får jag inte. Jag kan tycka det är så befriande med den som... Ja, det har hänt jättemånga gånger att jag står i kyrkan och pratar med någon. Och sen svär dem och sen bara, och förlåt. Jag bara, men alltså, du kan andas här. Du får vara här. Och om du är en person som svär, alltså du får vara här. Du måste ju inte svära bara för att provocera, men så här, du måste heller inte bli någon annan.
Stort tack Esther för att du har gästat Uppstickarna och för att du har berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det var jättekul att höra verkligen. Till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera. Ge oss gärna betyg eller en rekommendation om du vill. Du hittar oss även på Facebook och Instagram. Vi har inte riktigt 20 000 följare än, men... du kan ju hjälpa till på vägen. Hör gärna av dig med frågor eller önskegäster som du vill ha i podden. Stort tack för oss.
Tack.
Tack så mycket.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.